Vi ska gå till Efesierbrevet. Vi är i kapitel 3 och här ikväll ska vi se på verserna 7-13. Efesierbrevet 3 och 7-13. Jag läser. Paulus skriver: detta evangelium har jag blivit satt att tjäna med den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft. Jag, den allra minste av alla heliga, har fått denna nåd att predika evangeliet om Kristi ofattbara rikedom för hedningarna, för att upplysa alla om planen med den hemlighet som från evighet har varit dold i Gud, alltings skapare. Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han förverkligade i Kristus Jesus, vår Herre. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud. Därför ber jag er att inte tappa modet när jag får lida för er skull. Det är ju en ära för er. Slut på texten. Här börjar Paulus vers 7. Han säger: vars tjänare jag blev, eller evangeliet som han... De lägger in här i folkbibeln i alla fall, men som egentligen står i versen innan, när Paulus talar om evangeliet och säger att dess tjänare blev jag. Paulus har tillbringat Efesierbrevet med att lägga fram evangeliet, Guds eviga plan att frälsa syndare från början till slut. Från den förflutna evigheten då han utvalt dem innan jordens grund blev lagd, till att bli upptagna som hans barn, adopterade, friköpta i hans sons blod, kallade genom anden, få anden som sigill, för att det helt och hållet är Gud som frälser och inte människor. Hur hjälplösa och små människorna är i sin synd, hur de är döda i sin synd, borta ifrån Gud, totalt inkapabla att frälsa i sig själv, så beroende av frälsning att det faktiskt krävde att Gud skulle utvälja dem innan de själva existerade, innan de själva haft någonting att säga om det, innan de själva fått välja av fri vilja. Så utvalde Gud dem till att förfrälsta. Gud valde det åt dem. Det har Paulus talat om, och så har han gått igenom deras stora hjälplöshet och hedningarnas ännu längre borthet. Hur de var jämfört med det judiska folket som ingick i Guds förbund, det gamla förbundet. Hur de hade utvalts särskilt för att vara hans förbundsfolk, ha förbunden, löftena, lagen, templet, ritualerna, skuggorna och avbilderna av Jesus. Detta var hedningarna utestängda ifrån, men nu har de förts in. De har blivit med i samma kropp, i samma folk, precis lika mycket Guds folk, troende hedningar som troende judar. Det är ingen skillnad mellan jude och grek i Guds församling, de som han utvalt sedan jordens grund blev lagd, de som är i Kristus, de som kommit till tro på honom. Och efter att ha lagt fram detta så börjar han bli personlig. Han börjar bli personlig förra gången som vi såg också. Här blir han ännu mer personlig och talar uttryckligen om sig själv och den tjänsten som han har att predika det här evangeliet. Jag blev dess tjänare, säger han. Jag blev evangeliets tjänare. Så vi ska se på en liten budbärare av ett stort budskap och Guds nåd och gåva till Paulus att tjäna evangeliet, att bli evangeliets tjänare. Vi ser för det första från vers 7. Hur han var den oförtjänte tjänaren. Helt oförtjänt av att tjäna evangeliet, att bli en Guds tjänare som skulle komma med evangelium till hedna folken. Han säger: jag blev evangeliets tjänare enligt Guds nåds gåva som han har gett mig. Han upprepar 2 gånger i verserna 7-8 att jag fick nåd. Jag blev evangeliets tjänare enligt Guds nåds gåva. Och sen i vers 8: åt mig gavs denna nåd. Jag fick nåd. Det upprepar han 2 gånger. För att betona att detta var en oförtjänt gåva. Som vi också har förstått vid det här laget när vi läste Efesierbrevet. Att nåd innebär att ha fått något man inte förtjänat. En gåva som man inte har förtjänat. Som man är raka motsatsen till att ha förtjänat. Här har Paulus säger att han själv har fått den här nåden, den här gåvan. Där uttrycket han säger i slutet av vers 7, enligt hans krafts verksamhet, kopplas till frälsningen, frälsningens nåd. Vi kan jämföra med kapitel 1 och vers 19 där han säger att de ska förstå vad den överträffande storheten är av hans kraft är till oss som tror enligt hans styrkas och makts verksamhet. Om ni åtminstone hörde om förvaltningen av Guds nåd, den som gavs mig till er. Det här uttrycket, alltså hans krafts verksamhet, kopplas till frälsningen. När Gud visar upp sin allsmakt, sin suveränitet och utverkar den i verkligheten så att det leder till att en död syndare blir uppväckt till nytt liv, kommer till tro och blir frälst. För honom så ska vi se vad det skedde. Det skedde när han blev frälst på Damaskusvägen, när Gud på ett mäktigt sätt uppenbarade sig själv för honom. Och det säger han i vers 3. Genom en uppenbarelse gjorde den här hemligheten känd för mig, som jag skrev för i korthet. Han genomgick ett stort nådens mirakel där han blev förvandlad till en ny skapelse genom att Herren Jesus Kristus själv uppenbarade sig för honom. När han var på väg i sin synd så kom Jesus själv och stoppade honom och sa: nu ska du bli min tjänare, du som förföljer min församling. Nu ska du istället plantera församlingar. Och han uppenbarade sanningen för Paulus, evangeliet för honom, och uppenbarade hans uppdrag att bli evangelist, apostel till hedningarna och sprida evangeliet till icke-judar. Och det han säger här i vers 8, jag, den allra minsta bland de heliga. Eller bokstavligen så använder han ett grammatiskt felaktigt uttryck. För han använder en dubbel komparativ eller superlativ i ordet. Han säger den minstaste av alla de heliga. Och man ser i grekiskan. Han använder ett ord som betyder redan betyder minst. Men han lägger till en extra ändelse. Jag är den minstaste av de heliga. För att verkligen visa hur minst han är. Han är inte bara minst. Han är minstast. Han är allra minst. Av alla de heliga. Här visar Paulus upp en ödmjukhet. Och det är inte en falsk ödmjukhet. Det är inte att han bara låtsas. Att han säger någonting han inte tror att han egentligen är. Bara för att verka ödmjuk. Han vet det själv. Han vet. Som vi läser i Apostlagärningarna. Han var ute för att förfölja Guds församling. Och han säger i 1 Korinthierbrevet 15:9. Jag är ju den minste av apostlarna. Inte värd att kallas apostel. Eftersom jag har förföljt Guds församling. Och i 1 Timoteus brevet 1:15. Så säger han att det är ett ord att lita på. Och värt att ta emot av alla. Att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den störste. Han är den allra minste av de heliga. Och den störste av syndare. Detta säger han av sig själv. Och han vet det. Han är inte falskt ödmjuk. Det är sant. Han vet det själv. Och till och med där han hette ju Saulus innan. Eller Saul. Så bytte han namn till Paulus. Som på latin betyder liten. Alltså lillen. Kan man säga att han kallade sig själv. För att. Som en del av den här omvändelsen där. Det är vanligt att många byter namn i andra kulturer. När de kommer till Kristus. Och det gjorde Paulus här. Han bytte namn till Paulus. För han ska gå in här för att tala om sig själv. Tala om den tjänst, den gåva han fått av Gud. Och det han ska göra. Men han gör det på ett sätt utan att lägga betoning eller ära till sig själv. Utan att lägga stor vikt vid sig själv. Han säger bara detta för att det är hur han har fått Guds nåd. Hur han har fått den här tjänsten till evangeliet. Som han inte har förtjänat. Vad det här evangeliet är för någonting. Det är det som gåvan är. Att den här nådegåvan eller gåvan av Guds nåd. Denna mäktiga nåden. Denna oförtjänta gåvan som han har fått är att predika evangeliet. Sprida glädjebudet för hedningarna. Folkslagen, de icke-judiska folkslagen. Evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom. Det här är Paulus gåva att få sprida det här evangeliet. Och Paulus själv är en gåva från Gud till hedningar. Till oss som inte är judar är Paulus en Guds nådegåva till det vi har i Bibeln. Som vi också har nämnt tidigare. Det är en gåva av Guds nåd att vi har Paulus och större delen av Nya testamentet som han skrivit. Alla breven han skrivit. Evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom. Så här tar han bort uppmärksamheten för sig själv. Han är den ringaste av alla heliga. Den minste av alla kristna. De heliga är de kristna. De heliga är inte speciella helgon, saints eller Sankt Paulus. Paulus var den minste av alla heliga. Alla som är kristna har blivit helgade och är kallade heliga av Gud. Så han tar bort sig själv. Han vill säga, jag är en liten människa men jag har ett stort, enormt budskap. ett enormt glädjebud om Kristi outgrundliga rikedom. Bokstavligen Kristi ospårbara rikedom. Det är som en rikedom som inte går att spåra tillbaka till något annat än Kristus själv. Vi hörde om Guds asietet eller Guds självexistens. Han har inget ursprung som han själv kommer ifrån. Han är sig själv i sig själv. Det kan man säga också om det här uttrycket. Kristi rikedom är någonting som är i Kristus själv, som han inte har fått från någonting annat eller någon annan. Det spåras inte tillbaka till någonting. Han är i sig själv. Den här rikedomen, hans eget oändliga, eviga värde. Här kopplas till evangeliet, hans fullkomliga offer för syndare. Att han var av oändligt evigt värde innebar att han hade nog med värde för att dö som ett offer i syndares ställe. Det kopplas till hans frikostighet, hans nåd, den nåd han rikligt ger åt sitt folk när han frälser dem, och det arvet, det stort, enormt, rika arvet som han har att ge till de som tror på honom, de som han har kallat heliga. Parallellt med detta är att han ska predika glädjebudet för folkslagen och, vers 9, upplysa alla om vad hemligheten är, vad Guds plan och hemlighet var. Samma sak igen. Han förklarar den här hemligheten som undangömts från tidsåldrarna, från evigheterna, i Gud som har skapat alltet. Det är samma som han redan har talat om, den här hemligheten, den eviga hemligheten, vers 5, som i andra generationer inte gjordes känd för människornas söner, så som det nu avslöjats för hans heliga sändebud och profeter, apostlar och profeter i anden, att, och det här är hemligheten, att hedningarna är medarvingar med i samma kropp, delägare till samma löfte i Kristus Jesus genom evangeliet. Det är alltså Guds hemlighet som nu avslöjas. Evangeliet, och inte bara evangeliet utan också det faktum att icke-judar, de som inte var Guds folk, är nu kallade Guds folk. Inkluderade i Guds folk, inkluderade i församlingen. Och det här var Guds eviga hemlighet genom tidsåldrarna. De kände inte till det i Gamla testamentet. Änglarna kände inte till det. Ingen annan. Profeterna kände inte till det. Även om Gud har lagt in ledtrådar här och där, att Abraham skulle ärva världen, alla folk skulle bli välsignade i Abraham, Kristus skulle lägga alla hedningar, Messias som skulle komma och lägga dem under sina fötter, även hedna folken skulle komma och tillbe honom. Det här var, det fanns ledtrådar om detta, men det var fördolt för människors och änglars sinnen. Det var en hemlighet Gud bar inom sig själv genom tidsåldrarna, och inte ens änglarna visste om det, får vi se längre fram. Guds, det var endast känd för Gud, känd i Guds hjärta och syftet, i vers 10, så att Guds mångskiftande vishet nu för välderna och myndigheterna i det himmelska genom församlingen skulle göras känd. Guds mångskiftande vishet Kristi outgrundliga rikedom, alltså evangeliet, den eviga planen, den eviga vishetsplanen och hemligheten att han har utvalt ett folk som han ska frälsa, ett folk som består både av hedningar och judar och alla folkslag som existerar över jorden ska bli frälsta av Jesus, komma till tro och bli del av hans folk. Det här är Guds stora vishet, Kristi outgrundliga rikedom, evangeliet, den eviga planen. Och det här tillkännagivandet av evangeliet skulle inte bara tillkännages för människor, för judar, för hedningar, utan skulle uppvisas kapitel 2, vers 7. Gud gjorde detta för att uppvisa i de tillkommande tidsåldrarna sin nåds överträffande rikedom i snällhet mot oss i Kristus Jesus, för människor men också för änglar. Vi läser här i vår text: välden och myndigheter i den himmelska världen. Det är ängla varelser som här åsiftas på. Och han har också talat tidigare om härskaren över luftens välde, andarna i luften, andevarelser och änglar. Änglarna, de goda änglarna. Vi läser till exempel om i första Petrusbrevet, vers 12. Det uppenbarades för dem själva att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Han talar om profeterna. Och det budskapet har nu förkunnats för er genom dem som i den helige ande sänd från himlen gav er evangeliet. Och det här evangeliet är ett budskap som änglar längtar att få blicka in i. Det var ett budskap som inte ens änglarna kände till. Det var en hemlighet som bara Gud visste. Änglarna längtade att få blicka in i evangeliet. Vad var hemligheten? Liknande kan vi läsa i Lukas 15 och 10. När om Jesus talar om liknelser och för att visa glädjen. På samma sätt säger jag er, blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. För varje frälst individ, när du blev frälst som individ, så var det en uppvisning inför Guds änglar av Guds frälsande nåds makt. Och någonting som fick änglarna att glädjas och ge ära åt Gud över hans makt i frälsningen, hans godhet och nåd i att ge omvändelse åt en syndare. Det blir glädje bland Guds änglar när en syndare omvänder sig. Och det här evangeliet skulle också uppenbaras för de fallna änglarna. Första Petrus 3:19 säger, när Jesus Kristus dog på korset, han blev dödad till kroppen men levande gjord genom anden, och i anden gick han sedan och förkunnade sin seger för andarna i fängelset. Och många undrar var hur ska man tolka det här. Betyder det att Jesus gick och predikade för folk i helvetet så att de kunde bli frälsta, att det finns en sorts andra chans efter döden för de som har dött? Nej, här är det en proklamation både för döda människors andar förstås, men också de fängslade demonerna som är i fängelset. I det här fängelset mellan dödsriket, Sheol. En proklamation av evangeliet, att för att riktigt skriva de onda andarna på näsan, för att riktigt reta upp dem, eller för att visa upp att nu har ni verkligen förlorat, för nu har jag segrat. Jag har dött på korset. Jag har tagit på mig mitt folks synder, så nu kan ni inte längre lura ner dem till er själva längre. Det var en proklamation av seger. Inte för att de skulle omvända sig och bli frälsta, utan för att de skulle se sitt eget nederlag, se sin egen förlust. Det är så man gör med segrare. Man ställer upp dem på pallen. De får stå med sin guldpokal, så att de som är med i det landet som vinner, om det är Norge eller Ryssland som vinner skidtävlingen, och så ställer de sin norrman på podiet med guldpokalen, och alla norrmän gläds och är stolta och jublar. Men alla svenskar, alla finnar och alla andra länder, inte så glada. Samma sak skulle det vara här. Det skulle uppvisas för andemakterna i det himmelska, genom församlingen, genom de individer som han har frälst. För varje individ Gud frälser, så är det en uppvisning av evangeliets makt, av Guds makt att frälsa syndare. Något som änglar gläds om, men något som onda andarna irriteras över, blir ledsna över, blir sura för. Det är en uppvisning av Kristi seger, Guds stora makt, till ära för hans vishet, hans Kristi outgrundliga rikedom, hans oändliga vishetsmakt. Och gång på gång i kapitel 1 så upprepar Paulus att Gud gör detta för att hans rika nåd ska prisas. Det ska ske till lovprisning för hans stora och eviga oändliga nåd, till hans ära. Och detta var vers 11. Igen upprepar han, enligt tidsåldrarnas föresats, som han gjorde alltså, enligt den eviga predestinationen, den här predestinationsläran, före jordens grund blev lagd, förutbestämde han att de skulle bli frälsta. Allt var enligt hans plan, enligt hans eviga plan. Och detta var i Kristus. Den här eviga planen gjorde han i Kristus. Han utvalde dem i Kristus. Han gjorde den här planen i Kristus Jesus, vår Herre. Han utvalde i Kristus. Han återlöste i Kristus. Det var bestämt i Kristus. Och det förverkligades i Kristus. Det var Kristus själv som utförde planen. Planen utfördes i honom. Och han utförde planen. Han gick till korset och gjorde det han skulle göra. Dog i folkets ställe. Återlöste dem från syndens och dödens makt. Frälste dem. Uppstod från de döda. Det här gjorde han i Kristus. Allt gjorde Gud i Kristus. Och i honom, vers 12, har vi nu frimodigheten och tillträdet. Vi har tillträde att komma till Fadern. Vers 18, eftersom vi genom, ja, det är kapitel 2, vers 18, genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde hos Fadern. Det är det här tillträdet som Paulus talar om här också. Det är Jesus som har försonat oss, gett oss fred med Gud, Fadern, försonat oss med varandra och med Gud, vi som var fiender med Gud. Nu kan vi komma till Gud, fiendskapen är dödad borttagen genom Jesu offer, där han tog straffet på korset. Och nu har vi kommit nära Gud Fadern genom Kristi blod. 2:13. Han har gjort dem båda till ett, rivit skiljemuren, fiendskapen i sin kropp. Han har gett oss tillträde hos Fadern, så skulle han försona dem båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen, så att vi får tillträde att nalkas Gud, tillträde att komma intimt nära Gud, vilket är definitionen av evigt liv. Som Jesus säger, detta är evigt liv, att ni känner Fadern och honom som han har sänt, Jesus Kristus. Vi har nu som folk, Guds folk, samma tillträde som vilken präst som helst i gamla förbundet. Men inte bara det, ännu bättre. Vi har tillträde som barn hos en fader. Vi behöver inte åka till Jerusalem, till en viss byggnad för att dyrka Gud. Vi gör det i ande och sanning. Man kommer till Gud i Kristus genom anden. Och här står det också i vers 12. Det här intressanta uttrycket som Paulus använder så många gånger och som många tolkar som tro på Kristus, när det egentligen ska tolkas hans trofasthet, genom hans trofasthet. Vi har tillförsikt i honom, i hans trofasthet, hans trofasta lydnad, hans verk. Han är, och inte vi, det är han och hans trofasthet, inte våran tro ens, utan hans trofasthet som gör att vi kan komma till Fadern med full tillförsikt, med full frimodighet. Inte i oss själva, utan i honom. Och så har Paulus här beskrivit sig själv, hur han är en liten man, men han har ett stort budskap, och sen beskriver det här budskapet han har att tjäna, att förkunna. Och sen kommer han till slutet i vers 13, talar också om lidandet han utstår för församlingen. Kan säga, jag ber er att inte tappa modet i mitt lidande eller i mitt förtryck, i min förföljelse när jag blir förföljd. Han säger att jag blir förföljd för er skull. Han har börjat här kapitel 3 i vers 1, där han säger att jag är Kristi Jesu fånge för er skull. Han skriver det här brevet sannolikt när han sitter i fängelse. Han är bokstavligen under förtryck, under förföljelse, då han skriver det här brevet till församlingen och lider för deras skull. Och det var också en del av Guds gåva till Paulus, att hans tjänst skulle innebära lidande för församlingen, för hedningarna. Han skulle inte bara vara en framgångsrik förkunnare med mycket, mycket pengar, mycket beröm, mycket framgång. Han skulle fortsätta vara ödmjuk. Han skulle fortsätta att lida. Gud skulle fortsätta hålla nere honom. Han hade även en törntagg i köttet för att han inte skulle förhäva sig, som Gud inte ville ta bort, för att hans nåd var nog för honom och att Guds kraft var stark i hans svaghet. Han skrev till församlingen här att ni ska inte tappa modet när jag lider för er skull. Ni ska inte känna att ni får dåligt samvete för att jag kommer för att predika för er, och det har gjort att jag nu sitter i fängelse. Det är inte ert fel. Ni ska inte må dåligt av det här. Ni ska inte ha dåligt samvete. Jag gör detta för er skull. Det här är Guds gåva till mig, min tjänst till er, min tjänst för evangeliet. Det är en del av det. Och det är något som är er ära, slutar han med. Det är till ära för er att jag lider för er. Och hur ska jag försöka bena ut det här? Hur är det en deras ära för församlingen? För det första så är det på grund av att de ska få veta Guds utväljande plan för dem. Planen att förhärliga dem, planen att göra dem ärade genom att ge dem en del av himmelens härlighet och ära till sist i hans rike. Paulus lidande är för deras förhärligandes skull, att de till slut ska komma upp i härligheten, i äran. Det ska leda till deras frälsning. För det andra att det är en heder för hedningarna, för efesierna, eller de som läser. Det är en heder för dem att Gud själv har sänt en budbärare till dem så att de ska höra budskapet och bli frälsta. Det är en ära. Vilken ära vi har fått att ha Bibeln, kommer direkt från Gud till oss. Att vi har Paulus, att Gud har personligen kallat, frälst, gett Paulus uppgiften att komma med glädjebudet i egen hög person till efesierna. Och även till oss, vi som läser, är det en ära. Men tänk, för oss här långt många tusen år senare, vilken ära vi hade känt att det var om Paulus klampade in här och började predika för oss. Vilken ära vi hade känt att det var. Som kanske inte de där i Efesos riktigt förstod eller greppade. I alla fall. På något sätt så var det en ära för församlingen att Paulus led och satt i fängelse för deras skull. För han hade kommit och predikat för dem och nu betalar priset för det. Vi ser att Gud i sin nåd har han gett ett storslaget uppdrag till en liten människa. Den allra minste av alla heliga har fått denna nåd att predika evangeliet om Kristi ofattbara rikedom. Även om Paulus talar om sig själv så lyckas han ta bort äran från sig själv. Han talar om sig själv och sin egen verksamhet, men lyckas ta bort äran från sig själv och ge all ära åt Gud. Så många som talar om sin ministry, vad vi åstadkommer, hur mycket vi gör, hur framgångsrika vi är. Paulus tog bort all ära av sig själv och sa att detta var Guds nåds gåva till mig. Och nu sitter jag i fängelse för er skull. Guds rike är motsatt världens rike och dess tänkande. Den minste ska bli störst. Den siste ska bli först. Och detta var Paulus. Matteus 20 och 25 talar Jesus. Ni vet att folkens ledare anlägger den här skillnaden mellan världen och Guds rike. Ni vet att folkens ledare beter sig som herrar över dem och stormännen härskar över dem. Men så ska det inte vara bland er, nej. Den som vill vara störst bland er ska vara den andres tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara de andras slav. Där säger han till lärjungarna att så här ska de vara sina egna apostlar. De främsta ska vara de minsta. Ledarna ska vara slavar. Och det har förstås att göra själv med Jesus själv, ty människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för de många. I samma kapitel, när han säger detta till apostlarna, lite innan i vers 16, så ger han en liknelse om arbetare. Det är en vingårdsägare som går ut på torget där det står daglönare, personer som vill ha jobb för dagen. Han tar och anställer några stycken. De kommer överens om en lön och så får de gå och arbeta på hans åker. Och lite senare på dagen så hämtar han in några andra. Han kommer överens om deras lön och tar in dem igen på åken. Så i slutet av dagen så radar han upp alla. Och ägaren ger samma lön till varje person. Och de som har jobbat längst blir förstås arga, för de har jobbat längre. Men ägaren säger att det är mina pengar, jag gör vad jag vill med det. Och Jesus använder den här liknelsen för att säga, så ska de sista bli de första och de första bli de sista. Det här är en liknelse som jag tror Jesus faktiskt anspelar på Paulus här. Han har talat till apostlarna, ni, de första apostlarna, Petrus och alla de 12. Ni har varit med mig hela tiden, ni har arbetat tillsammans med mig, ni var först med att höra budskapet, ni var de första med att predika evangeliet. Men det ska komma efter er, ska det komma en som är minst men störst. Han är sist men han är först. Jag tror att man kan säga att Jesus anspelar på Paulus i den här liknelsen. Men givetvis har tillämpningar på oss alla om att de som är sist ska bli först. De första ska bli sist. Han säger i Matteus 23:12, var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Ingen som står här framme i predikstolen eller undervisar är bättre än andra. Ingen av oss har gjort något för att förtjäna det. Vi har inte gjort något speciellt, någonting bättre än andra för att vi skulle få den förmånen att stå och lägga fram Guds ord. Det är Guds nåd, Guds beslut, Guds gåva. Det finns en som Paul Washer brukar säga, han brukar säga att Gud, det finns inga stora gudsmän, det finns bara små män till en stor Gud. Han brukar också, han och många andra säger att vi har fått ett budskap. Man brukar säga att man ska leva som man lär, man ska praktisera vad man predikar. Men på ett sätt så har vi fått ett budskap som vi aldrig kan leva upp till. Vi kommer aldrig att kunna praktisera det vi predikar. Och det är inte det det handlar om heller. Det handlar om budskapet. Det handlar inte om människan. Vi är alla små människor. Och budskapet som vi har fått från Gud är stort. Ingen gör sig själv, ingen utser sig själv till predikant eller pastor eller något sånt eller till den tjänst han eller hon nu har i Guds rike. Ingen utser sig själv till det. Det är Gud som utser och anställer och kallar var och en till den gåva som de har, den uppgift som de har. Ingen gör sig själv till predikant eller pastor. Om man är självgjord så är man falsk. Då är man inte gjord till det av Gud. Man har gjort det av sig själv, av sitt eget kött. Man kan inte gå i teologiutbildning om man inte är kallad av Gud själv och fått gåvan av Gud själv. Så hjälper det inte att man går i teologisk utbildning, att man går i pastorsseminarie eller predikantskola eller något sånt, där man får lära sig knepen och knåpen baserade på mänskliga filurer. Man måste i grund och botten ha fått gåvan, kallelsen av Gud. Och sedan kan man gå och utbilda sig, förkovra sig i ordet, göra det som man tror är hjälpsamt. Jag, när jag skulle förbereda den här predikan, jag hade inte tittat noga på texten. Jag visste inte vad det skulle handla om. Men jag satt ner och bad, som jag brukar göra, och tänkte: jag är alldeles för usel för att predika. Borde jag skriva till Kyle att jag kan nog inte predika den här söndagen, för jag är så diskvalificerad. Jag är så usel. Det är sant, jag satt framför Gud. Alltså, vad håller jag på med? Men så, ja, jag fick upplevelsen. Jag läste texten och det stämde överens. Det var precis så det är. Ingen förtjänar det. Jag förtjänar inte det. Det är Guds nåd helt och hållet. Vi är alla okvalificerade. Vi är alla usla. Vi är minsta. Jag är den minstaste av alla heliga. Vi kan bråka om det, men jag är det i alla fall. Men allt handlar om att det är små människor, men det är ett stort budskap, och Gud tillhör all ära. All ära tillhör Gud. Allt handlar om Kristus. Det är evangeliet om Kristi ofattbara rikedom, hans outgrundliga rikedom. Paulus här, han ödmjukar sig själv. Han är ödmjuk om sig själv. När han inte är ödmjuk om sitt budskap, han går inte och säger: jag vet inte riktigt vad kristendomen handlar om. Jag vet inte riktigt om Jesus är den enda vägen. Han är inte ödmjuk när det gäller evangeliet. Han går rakt ut och säger att detta är det enda budskapet som kan frälsa. Jesus är den enda som kan frälsa. Guds nåd alena är det enda som kan frälsa, och inte er själva, inte era religioner, ingenting ni gör. Guds gåva är det. Ingen kan berömma sig. Paulus ödmjukar sig själv som person. Men något han aldrig gör är att ödmjuka Kristus och evangeliet. Han låtsas inte vara ödmjuk och sitta och säga att kanske finns det andra vägar till Gud. Vi måste ge lite eftergifter för att verka ödmjuka, så att folk ska gilla det, eller vad det är nu. En del kan säga. Paulus ödmjukar sig själv, men aldrig Jesus Kristus. Men Jesus Kristus själv ödmjukade sig själv, ännu lägst ner av alla, då han var Gud själv, som blev en människa, som blev kött, gick ner, blev människa, sa upp sin härlighet, sin jämlikhet med Gud. Han tog en tjänares gestalt, då han blev en människa som vi, och lydig ända till döden på korset. Jesus Kristus ödmjukade sig längre ner än Paulus själv, eftersom han tog på sig Paulus synd och våran synd på korset. Han tog på sig skammen som Paulus förtjänade, och du förtjänade, och jag förtjänade. Jesus ödmjukade sig och blev den lägsta av människor och tog synden och skammen på korset. Hela det straffet som vi förtjänade som syndare, det straffet tog han i vårt ställe. Han tog på sig vår skuld, vår skam, så att vi skulle slippa det, så att vi inte skulle behöva ta straffet. Allt detta för att ge oss evigt liv och nåd och frälsning. Hela den här frälsningsplanen kretsar kring Jesus Kristus. Utkorelsen sker i Kristus, och den utförs av Kristus, och den sker för Kristus. Församlingen är till Kristus. Folket är hans. Han är kungen över det. Det är under honom vi böjer knä och erkänner att han är Herren. Och genom honom har vi frimodigt tillträde till Fadern. Som det är så mycket i vår, vi ser runt omkring oss hur man upphöjer människor och deras intellekt, och även bland till och med i reformerta kretsar, de som borde veta bättre, där upphöjer man människor. Vi har vår kära broder som blir förfasad när man säger att någon är Afrikas Spurgeon. För att då upphöjer man människor, man jämför människor med människor. Vem var Spurgeon? Vem var Afrikas Spurgeon? De är alla Kristi tjänare. De har alla fått nåd. De har alla fått gåvan. Vår kära broder har rätt. Men man ser upp till berömda predikanter, berömda intellektuella, deras enorma vishet, deras stora vältalighet, all deras finurliga sätt att få människor att gilla evangeliet, att få människor att vilja bli frälsta genom fri vilja, trots att det inte går, trots att det antagligen då 100% sannolikt är något annat budskap. Det handlar inte om stora predikanter, som sagt. Det handlar om små predikanter som det inte handlar om, utan det handlar om ett stort budskap. Det handlar om Guds vishet, som är Jesus Kristus själv. Vi, Guds församling, vi är fattiga i den här världen. Vi är inte mycket inför världen. Vi är inte rika. Inte många av oss i alla fall. Inte jag. Vi är inte mycket för världen. Vi är inte visa. Vi är inte omtyckta. Vi är inte uppskattade. Vi har inte stora ära från människor. Men vi har fått budskapet. Evangeliet. Vi har fått den högsta äran och rikedomen man kan få, Kristi egen outgrundliga rikedom. Vi har ödmjukats. Vi har fått frimodigheten att komma inför Gud. De som Gud tar fram i sitt folk, de ödmjukar han också. de som ska ställas fram för att predika, de gör han ödmjuk och ser han till att hålla ödmjuka också. Genom många, många plågor och lidanden. Kom ihåg din egen synd. Bli aldrig högmodig över dig själv, över att du skulle ha gjort någonting bättre. Tänk på, kom ständigt ihåg vem du var, vad du var, hur stor syndare du var. Okej, okay? du var inte lika stor syndare som mig. Men du var en stor syndare som behövde 100% nåd. Du behövde att Jesus skulle göra allt för dig. Kom ihåg det och var ständigt ödmjuk över Guds nåd och gåvor till dig. Om du inte är i Kristus, om du är med i någon annan religion eller kallar dig kristen eller vad du nu är, men inte alls är kristen eller i Kristus, så vet du själv att du har ingen frimodighet för att komma inför Gud, komma till Gud. Du känner ingen glädje i det. Det är trögt. Det är repetitiva ritualer som du måste utföra varje morgon, varje dag, vilken religion du nu är med i. Eller kristendomen. Det är tråkiga gudstjänster du måste gå på och lyssna på någon som står och pratar om en gammal bok. Vad är allt det här egentligen? Vad handlar allt det här om egentligen? Gudstjänsten är tråkig för dig. Du har ingen frimodighet i det. Du känner ingen frihet i att komma inför Gud. Och kanske känner du också ovärdigheten. För du vet med dig att i din synd så skulle du inte bestå inför hans domstol. Ni är inte Guds barn, ni är djävulens barn ännu, och därför har ni ingen frimodighet i det. Men här finns budskapet, evangeliet, det högsta och bästa budskapet som existerar, som någon människa någonsin kan höra. De godaste och bästa nyheterna som inte tar slut efter en vecka. Som man inte läser i nyheterna och sedan nästa vecka. Om inte görs den av en annan tråkig nyhet. Eller en ännu bättre nyhet. Nej, det är en evigt glad nyhet. Ett evigt glädjebud om evig, oförgänglig, stor rikedom och evigt liv. Och en härlighet bortom gränser i en ofattbar värld som vi inte kan tänka oss med vårat förstånd. En frälsning och förlåtelse för våra synder genom att Gud själv har tagit på sig straffet. Vi är inte ödmjuka när det gäller evangeliet. Vi respekterar inte andra religioner som för människor till fördärvet. Vi respekterar endast våran Gud och hans egen religion. Frälsningen genom Jesus Kristus. Endast detta är Guds kraft till frälsning. Jesus Kristus är den enda vägen. Det går inte att gå genom Buddha eller Hare Krishna eller Muhammed eller de andra högsvävande, högmodiga predikanterna där ute. Det finns bara en väg, och det är Jesus Kristus. Och alla vägar, alla andra vägar, är filer på den breda vägen till fördärvet. Så kom till Jesus. Omvänd er från eran synd. Se eran ovärdighet, eran stora synd. Men Guds stora nåds gåva genom Kristus. Se hur Paulus här var en sån liten man, den största bland syndare. Guds ord säger det, så det måste vara sant. Och Gud frälste även den största bland syndare. Varför skulle han då inte kunna frälsa dig? Paulus blev ett exempel på Guds stora nåd och frälsning. Och alla vi som är kristna och frälsta är också exempel på hur Gud frälser usla syndare och för dem till evigt liv. Och samma sak är Gud mäktig att göra också med dig och frälsa dig från din synd. Ni är alla usla syndare. Omvänd er och få nåd. Amen. Låt oss be. Våran Gud och Fader, vi kommer inför dig och tackar dig för sanningarna i ditt ord. Tackar dig för nåden att vi alla får tjäna dig på våra olika sätt. Nåden att vi har blivit frälsta först och främst från våran synd. Och Herre, fortsätt hålla oss ödmjuka. Låt oss ta exemplet från Paulus i hur man är ödmjuk. Aldrig glömmer vad man varit och hur stor nåd vi har fått. Och Gud, visa detta för dem som inte är omvända. Visa dem deras stora synd. Ödmjuka dem, Herre Gud. Och ge dem nåd och frälsning. I Jesu namn. Amen.